När vi börjar att uppmärksamma de här olika formerna av, vad ska jag säga, skadat förtroende, så måste vi ju naturligtvis uppmärksamma att Gud är inblandad. Så när vi talar om ett skadat förtroende så gäller det ju på något sätt alla. Och naturligtvis inte minst Gud. Där satt han i sin himmel och var allsmäktig. Och du blev ändå mobbad. Så att förtroendefrågan har som regel två bottnar. Den mänskliga bottnen i det hela, den vi gick igenom förra timmen, den är lättare att urskilja och lättare att kännas vid. I synnerhet gäller det för en människa som har lämnat sitt liv i Guds hand och kanske också erfarit Guds godhet. Då kan det vara mycket svårt att kännas vid att krisen eller kriserna skapade en förtroendeklyfta. Man finner i praktiken att det är mycket sällsynt att man möter folk som bär sig åt som jobb. De säger att nu får Gud göra vad han vill, men nu ska jag säga ifrån. Det är en mycket sällsynt kategori. Detta har nog delvis att göra med att vi lider av missuppfattningen att tro är något som Gud kräver av oss. Och därför är det fult och till och med förbjudet att tvivla. I det läget känns det då lite bakvänt att gå till Gud och be om hjälp, så att säga, för det naggade förtroendet. Utan man har en känsla av att det är någonting som Gud kräver av mig, att jag ska ha förtroende för honom. Och så kan det egentligen bli ganska krångligt det här, fast det är mycket enkelt. Vi ska titta lite grann i Johannes evangeliet i det 6:e kapitlet. Nu ska vi egentligen läsa lite i Bibeln, ja. Jag tycker att jag har svävat ut för mycket på egen hand. Johannes 6. Jag tycker verserna 28 och 29 är så dråpliga. De frågade då: vad skall vi göra för att utföra Guds verk? Det frågar alltid människan. Herre, vad ska vi göra? Och Jesus svarar: detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. Ni lägger väl märke till att Jesus säger: detta är vad Gud gör. Men vem är det som gör något nu då? Ja, människan tror ju hela tiden att det är hon som gör något. Och Jesus säger att det är Gud som gör något. Detta att vi tror på honom handlar om att Gud har gjort något och inte vi. Och Jesus tar upp den tanken lite senare i samma kapitel, 43 och 44 verserna. Jesus utlägger samma tanke i verserna 43 och 44. Jesus svarade: var inte förargade. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Vad är det Jesus säger här? Det är viktiga saker. Väldigt viktiga saker. Han säger att syndafallets effekter på människan är så djupgående att ingen kan komma till Kristus. Ingen skulle komma på idén att vilja ha med honom att göra om inte Gud hade, fadern hade dratt oss till son. Vad ska vi göra, säger vi? Detta är Guds verk, att ni tror, säger Jesus. Tron är inte vår inträdesbiljett, utan är det som uppväcks i oss när Herren rör vid oss, vilket är något helt annat. Aposteln Johannes har varit ganska intresserad av det här förhållandet, och det finns flera texter i hans evangelium som tar upp det där. Vi kan ta Johannes döparens regel Johannes 3 och 27. Johannes svarade: ingen får något som inte ges honom från himlen. Här tycker jag bättre om gamla översättningen. En människa kan ingenting taga om det inte blir honom givet ovanifrån. Det är grundregeln. Ni kan inte komma till mig, säger Herren, om inte fadern drar. Vi tar ett tredje uttryck för samma tanke. Johannes 15 och 16. Johannes 15 och 16. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Ni har inte utvalt mig, säger Jesus. Och ofta går den stora poängen i det här förbi oss. Ty det faktum att du vill ha med Kristus att göra, det är återspeglingen av att Gud, Fadern, drar dig till Kristus. Själv skulle du aldrig komma på idén. Och skulle Fadern sluta att dra, så skulle du flyga iväg som en gummisnodd. Detta är balsam för själen. Oh, vad många människor man möter som brottas med Guds övergivenheten. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och efter ett tag blir denna övergivenhet så självklar att den enda fråga som återstår är att besvara: vad har jag gjort för synd? När den frågan väl är ställd, så vet ni säkert alla att det är bara ett mycket kort steg till Matteus 12. Synd mot den helige ande. Och vi möter många kristna som så att säga låter sina invärtes känslor av övergivenhet landa i orden om den oförlåtliga synden. Matteus 12:31. 31 och 32. Ja, vi kan läsa. Därför säger jag er, all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot anden ska inte förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska få förlåtelse, men den som säger något mot den helige ande får inte förlåtelse, varken i denna världen eller i den kommande. Många människor som brottas med övergivenhet tolkar sina känslor med hjälp av de här verserna. Och alla tolkar fel, utan undantag, som vi strax ska se. Ty det första man måste säga till en sån människa är att Gud har inte övergivit dig. Det känns så. Men han har inte gjort det. I regel möts man ju med lite misstro när man säger så. Du vill väl bara trösta mig, kristen som du är, kan jag tro. Och det vill man ju, men i tanken ligger att tröst skulle vara någon sorts förljugenhet. Men ingen kan fråga efter Kristus om inte fadern drar. Och Guds övergivenhet, den känns inte alls i form av en stor sorg och saknad. Utan den känns ju som att jag trodde ett tag på Gud, men det visar sig vara rena tokighet när jag har kommit ur. Nu mår jag jättebra faktiskt. En människa som inte längre frågar efter Kristus i sitt liv. Din och min längtan efter Kristus är Guds kärleksförklaring. Och faktiskt också hans närvaro. Så länge vi längtar efter Kristus så är det bara återspeglingen av att Fadern längtar efter oss. Vår längtan kan vara fylld med missmod och besvikelse och med känslor av övergivenhet. Det är inte alltid det är en glad längtan. Ibland kan det vara en sorgsen längtan. Men varje längtan är så att säga uttrycket för att Gud drar i oss. Att han inte har glömt oss. Att han inte har släppt oss. När vi ändå har Matteus 12 uppslagen så kan vi lite grann tänka efter också vad en synd mot den helige ande är för någonting. Det kan ju inte vara riktigt vad som helst. Det låter ju konstigt att den som säger något mot människosonen ska få förlåtelse, men den som säger något mot den helige ande får inte förlåtelse varken i denna världen eller i den kommande. Är den helige ande ömtåligare på något sätt? Tål han inte lika mycket? Är Jesus tuffare så att säga? Nej, det tror jag inte. Utan det är så här att situationen var ju den att Jesus hade drivit ut den onda ande. Och de som inte ville veta av Jesus, de sa att det är med djävulens kraft han driver ut de onda andarna. Med de onda andarnas första. Och när de gjorde det så vilseledde man de människor som såg på. Det jag tror är allvarligt när det gäller synd mot den helige ande, det är att det är en medveten synd och den vilseleder oskyldiga människor. För Jesus säger ju till sina vedersakare här att det borde ni ju begripa allihopa. Att om djävulen kommer i konflikt med sina egna så är det slut på hans rike. Och därför så menar han att de talar mot bättre vetande. Det är en medveten handling. De vet att de har fel, men de säger det i avsikt att vilseleda andra. Och det är det här vilseledandet som är det allvarliga. Förförelser måste ju komma. Men ve dem genom vilka förförelser kommer. Din arm eller ditt ben är till förförelse, så hugg av dem och kasta bort dem. Det är bättre att ingå utan armar och ben i himmelriket än att ha armar och ben i behåll och kastas i det brinnande i henne. Förförelse. Och det är alltså viktigt när man möter en människa som nu liksom dignar under känslan, under övergivenhetskänslan. Som alltså kanske är ganska besviken på Gud. Och besvikelsen tar sig övergivenhetens uttryck. Att man säger, Gud har övergivit mig, jag har tydligen begått den oförlåtliga synden. Jag har bett om förlåtelse så många gånger och jag har inte fått det. Det är då viktigt att man börjar att analysera frågan. Vad är en synd mot den helige ande? Har du medvetet talat illa om den helige andes verk i avsikt att locka människor bort från Kristus? Nej, det har jag inte gjort. Okej, då kanske vi skulle stryka det. Och se om vi kan hitta en bättre förklaring till ditt känsloliv. Vi ska titta i första Samuelsboken. Där har vi ett väldigt fint exempel. Fint och fint, men vi har ett exempel. Första Samuelsboken, andra kapitlet. Där ska vi börja med att läsa 12-17 verserna. Andra Samuelsboken 2:12. Första Samuelsboken ska det vara. 2:12. Eli var alltså en gammal präst. Och nu var det hans söner. Han hade väl gått i pension. Det står så här. Men Elis söner var onda män som inte ville veta av Herren. På följande sätt brukade nämligen prästerna gå tillväga med folket. Så ofta någon offrade ett slaktoffer kom prästens tjänare medan köttet koktes och hade en treuddig gaffel i sin hand. Den stack ner i kitten eller pannan eller krukan eller grytan och allt vad han så fick upp med gaffeln det tog prästen. Så gjorde de mot alla israeliter som kom dit till Silo. Ja, till och med innan man hade förbränt det feta kom prästens tjänare och sa till den som offrade, Ge hit kött så att jag kan steka det åt prästen, ty han vill inte ha kokt kött av dig utan rått. Om då mannen svarade honom, först ska man nu förbränna det feta, ta sedan vad du har lust till, så sa han, nej, nu genast ska du lämna det, annars tar jag det med våld. Och de unga männens synd var så mycket större inför Herren, som folket därigenom lärde sig att förakta Herrens offer. Där har du medvetenheten och vilseförandet. Och vi hoppar sen till 22 versen och läser till och med 26. Då nu Eli, som var mycket gammal, fick höra allt vad hans söner gjorde mot hela Israel och att det låg hos de kvinnor som hade tjänstgöring vid ingången till uppenbarelsetältet, sa han till dem. Varför gör ni sådant, allt detta onda, som jag hör allt folket här tala om er? Inte så, mina söner. Det rykte jag hör var allmänt spritt bland Herrens folk är inte gott. Om en människa förbryter sig mot en annan, så kan Gud medla för henne. Men om en människa förbryter sig mot Herren, vem kan då göra sig till medlare för henne? Men de lyssnade inte till sin faders ord, ty Herren ville döda dem. Gossen Samuel däremot växte till i ålder och välbehag, både för Herren och för människor. De lyssnade inte. Fadern hade slutat att dra i dem. Mådde de dåligt eller mådde de bra? De mådde jättebra. Kände de övergivenhet? Nej, inte ett smack. Tvärtom, det var fullt ös. Vi ska gå tillbaka till Nya testamentet, och vi har ju redan tidigare läst första Johannesbrevets 3:e kapitel, som ju väldigt gärna kommer upp i de här sammanhangen. Men vi ska läsa en text till som de flesta åberopar som anser sig ha syndat mot den helige ande. Och det är Hebreerbrevets 6:e kapitel. Hebreerbrevet 6, 4-8 verserna. Hebreerbrevet 6 och 4 alltså. Ty människor som har avfallit, fast de en gång har blivit upplysta och smakat den himmelska gåvan, fått del av helig ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter, dem är det omöjligt att på nytt föra till omvändelse, eftersom de korsfäster Guds son en andra gång och gör honom till åtlöje. En åker som får rikligt med regn har Guds välsignelse om den suger upp vattnet och skänker odlaren hans gröda. Men bär den tistlar och törnen är den värdelös. Förbannelsen är inte långt borta och slutet blir att åkern bränns av. Denna text får man vara beredd på att möta som själavårdare. Inte en gång utan många. Nyckeln till den texten ser precis likadan ut som nyckeln till de andra texterna. Och det är 6:e versen. Dem är det omöjligt att på nytt föra till omvändelse. Den besvikna människan som kämpar med övergivenhet läser som om det stod att den vill Gud inte veta av. De står där och bankar på himlens port och gråter och ropar, kan jag inte få komma in, kan jag inte få komma in? Och det kallar handen, nej, har jag sagt, du kan gå din väg. Men det är inte så det står. Utan det står så här, att man kommer att tala med dem om att du måste ju vända tillbaka till Herren. Ah, nej, det där har jag kommit över, förstår. Inga problem. Nej, tjata inte, är du snäll, va? Dina gamla syndernas förlåtelse och allt det här. Nej, lägg av. De är inte intresserade längre. De mår fint. De har ingen längtan. Det står att dem är det omöjligt att på nytt föra till omvändelse. Och det är ju alltså en situation som ligger människor emellan. Vi kommer inte åt dem längre. Vi kan inte tala dem till rätta. De är ointresserade av att ta emot ett andligt vittnesbörd eller en tillrättavisning. Jag menar, Gud kan ju låta människor vara långt borta lång tid. Ja då, och komma tillbaka. Det jag är ute efter nu, det är ju inte alls att vi ska gradera vilka som är hopplösa fall. Därför att det har vi ingen som helst inblick i. Utan det jag vill liksom poängtera, det är att det här är inte en text som handlar om de som brukar komma med den här texten i näven. Det är det enda jag vill säga. Det vet ju allihopa att det finns människor som lång tid av sitt liv är långt borta från Gud och sedan vänder tillbaka. Den förlorade sonen är ju fortfarande en realitet. Men här handlar det alltså om människor som så att säga inte tar emot vittnesbörd och står kvar i den situationen. Och jag tror vi ska räkna med att synd mot den helige ande i den här medvetna formen är en ganska sällsynt historia bland kristna. Istället kanske man får börja att hjälpa personen att våga klä sina känslor. Kanske till exempel i uttrycket Guds besvikelse. Här måste man gå väldigt försiktigt fram. Det är aldrig en uppfattning som man pressar på en människa. Det gör man ju inte med någonting, men här rör man sig med mycket små steg. Man börjar naturligtvis med att kanske till exempel säga så här att det är ganska vanligt när man har varit utsatt för svåra kriser att man kan känna det så här. Fastän Gud fortfarande är kvar i ens liv och hela tiden har frågat efter den. Vad har du varit med om för kriser? Vad har du gått igenom för svårigheter? Hur reagerade du mot människor? Och så småningom bortanför det närmar man sig frågan. Vem blev Gud för dig efter alla dessa kriser? Och så kan man börja att försiktigt ta det den vägen. Jag sa förut att när det gäller människor emellan så kan det här skadade förtroendet bland annat ta sig uttryck i människofruktan. Som gör att man försöker kontrollera sig själv och kontrollera människor. När vi nu liksom flyttar upp frågan till i nivå med Gud. Så blir det väldigt lätt så att man säger att ja, du förstår, det är inte så konstigt att ditt liv har blivit så här som det är därför att djävulen är så stark. Och så byter man människofruktan mot djävulsfruktan. Och sen gäller det att liksom kontrollera alla demonerna för att kunna bli trygg. Ni ser det samma beteende fast på en annan nivå. Och mellan raderna i den teologin ligger ju att Gud inte hjälper dig mot demonerna. Och att det liksom egentligen är förklaringen till varför det gick som det gick. Och i princip är det ju så här att om det är tungt att gå omkring och vänta sig allt möjligt ifrån människor. Så är det ju ännu värre att gå omkring och vänta sig allt möjligt från demoner. De vet man ju inte ens var de är någonstans. Det kan ju sluta att man till sist nästan går under i grubblerier på om de är utanför en eller innanför en eller andra mer eller mindre kufiska geometriska frågor. Det här gäller precis detsamma som för förhållande till människor. Kontrollerna avvecklas det barnaskap. Få hjälpen att avveckla kontrollerna över sig själv och över sina ord och sina beteenden och allt detta och leva i nåden. Att sluta kontrollera människor och sluta kontrollera demoner. Och jag stryker under det igen. Detta att vi frågar efter Gud. Till och med att vi saknar honom om det är så att det känns som att vi saknar dem. Det är också en längtan. Det är återspeglingen av Guds längtan efter oss. Det är en så viktig utgångspunkt det här. Man måste hitta någon sorts fast punkt om man ska rubba jorden. Och då, om man vågar börja bejaka detta. Som att Gud inte har svikit och Gud har inte lämnat. Då kan man börja tala med honom om att få tillbaka så att säga tryggheten i honom. Att han på något sätt ska lösa ut den ur besvikelsen. Ty det är då liksom förhoppningsvis klarlagt att detta är ett känsloproblem hos den lidande människan. Och inte ett tecken på, ska vi säga, en faktisk andlig situation. Då kan man komma och be om att få hjälp för sitt känsloproblem. Att få förtroende tillbaka eller kanske till och med stärkt.